Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Som vanligt sitter jag här, Magnus Persson, inspiratör vid EFS Sverigeavdelning och samverkanssekreterare mellan EFS och Svenska kyrkan. Det är mycket man vill göra program om när man följer med i samtalet om kyrka, stöter på olika roliga erfarenheter, ibland deprimerande erfarenheter, och att utveckla detta. En sån tanke fick jag för ett tag sedan, är det nu, när jag läste om någonting som ligger mitt eget hjärta väldigt nära, och det är kyrkan och den yngre generationen. Jag har glädjen att ha med mig som gäst Noah Edvardsson. Välkommen Noah!
Tack så mycket, kul att vara här.
Du Noah, för den som inte känner dig, jag vet ju att du är en ung, spänstig och flitig röst som förekommer ganska ofta, får man väl säga, där det diskuteras och samtalas kyrka. Men om vi börjar i ett annat spår så vet jag att du är musiker. Visst är du organist?
Ja, jag studerar nu min master här i Malmö.
I Malmö? Mm. En fantastisk plats.
Ja, jag kan tänka mig det. Jajamän, det håller jag med om.
Du studerar på musikhögskolan här i Malmö?
Jajamän, första året, alltså fjärde året på totalt då. Just det. Jag kom med min kandidat i våras.
Och då siktar du på att bli vad?
Förste organist är ju titeln enligt vad ska man säga, regelböckerna. De har ju reformerat sina titlar för Svenska kyrkan för några år sedan nu. Så det istället för diplom och förste och chefs och allting blev A, B och C. Och då är det A som kräver en master då.
Just det. Så det är ditåt du siktar. Att vara verksam som organist. Du är ju väldigt verksam vad det gäller musik. För jag har precis här nu innan vårt program suttit och gått igenom din katalog som finns på Spotify. Massa härliga lovsånger och andra arrangemang. Berätta lite om det. Hur länge har du hållit på med musik?
Musiken har varit en del av mitt liv ganska länge. Och det är ju mycket tack vare mina föräldrar och den uppväxten jag fick. Och mamma är kantor och pappa är pedagog, men spelar också så här härlig lägergitarr. Mm-hmm. Så jag fick vara med om körer och så här. Låtskrivandet kom in relativt sent, i alla fall på någon sorts, vad ska man säga, seriös nivå. Jag började under ett orgelläger faktiskt, så laddade jag ner ett musikskaparprogram. Och tänkte att nu ska jag göra det här istället och börja prodda housemusik.
Oj.
Det gjorde jag i 5 år ungefär. Och sen så gradvis så skred det över till andra genrer. Mm. Och nu har jag fler och fler projekt och fler, vad ska man säga, håller på och breddar lite vad jag gör hela tiden.
Bland annat så har du, den du nyligen har släppt, en del av en, vad ska vi kalla det för, lovsångsplatta.
Ja, jag satt och höll på med den faktiskt nu, precis innan detta inspelningen. 13 stift, 13 lovsånger. Och det här är en satsning som jag personligen har satt igång från egen sida. Främst ur två anledningar. Dels att då Svenska kyrkans unga fyller 30 år, som gjorde det förra året. Mm. Och att jag, och jag vet att många andra också, tycker att det saknas inom vårt sammanhang nyskriven lovsång som dels funkar ganska tillgängligt för de som är vana vid psalm. Mm. Det är ju speciellt för just Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamheter då. Mm. Och men framförallt med, alltså, som breddar och liksom skapar, vad ska man säga, bryggor över lovsångskulturen och psalmkulturen.
Vad intressant. Det är ju verkligen ett behov som finns också med god Luthers teologi. Har kanske inte väldigt inte känt minst för att skapa musik, men inte lovsång i genren av i modern betydelse, så att säga.
Verkligen. Verkligen.
Ja, men vad spännande. 13 stift med 13 olika lovsånger. Och nu har ni släppt två?
Två.
Ja.
Och fler är på väg alltså då.
Men du, om du fick utveckla kort, det är ju egentligen inte det vi ska prata om, men det är ju, måste man ju ta tillfället i akt när man har en sån som det är i programmet. Vad är dina tankar om sång, musik i Svenska kyrkan? Jag tänker att du har en hel del tankar.
Ja, det skulle jag nog aldrig kunna få plats med i ett poddavsnitt. Jag kommer ju från två. Jag växte upp med två olika perspektiv på detta. Dels så tog jag orgellektioner ganska tidigt och jag hade en väldigt bra orgelpedagog som fick mig att känna i alla fall att orgel var det här coola instrumentet som de, liksom, de riktigt coola gick till.
Well done! Spelade. Well done alltså.
Verkligen. Mm. Och sen det andra var att jag var med på alla ungdomsläger som mitt stift hade. Och jag är från Växjö stift och frikyrkligheten är ju ganska liksom, fortfarande, särskilt inte minst i musiken, är den väldigt framträdande. Och det var ganska kontrasterande. Men erfarenheten jag fick av det var att det går att ha dem sida vid sida. Och det är nästan, skulle jag säga, nödvändigt. Mm. Att man som ung ska kunna få alla perspektiv på den kyrkliga musiken. Inte minst då idag när skillnaden mellan församlingar just musikmässigt nu när vi där inte längre produceras så mycket nationella musikmaterial för just Svenska kyrkans del, så kan ju det se väldigt olika ut i församlingarna vilken musiktradition man har.
Mm.
Och det vore ju synd om det skulle fortsätta på det viset, att så pass att ungdomar kanske inte känner sig trygga i någon annan musikkultur som i en annan församling där de är ute och besöker eller så här.
Mm.
Så det är ju det man vill satsa på att jobba. Så jag säger att, särskilt frågan till exempel orgelpiano, jag tycker att det finns inget som är liksom speciellt piano eller orgelmusik, särskilt orgel eller pianosalmer, utan det finns nästan bara en fyrkantig eller icke-fyrkantig musiker.
Mm. Liksom. Mm.
Man får vara flexibel och kunna göra allt.
Både och istället för antingen både. Eller helt enkelt. Men du, favoritsalm då i nuvarande psalmbok?
En som jag tänker på väldigt mycket nu. Det skiftar ju alltid genom alla år. Och just nu så tänker jag väldigt mycket på psalm 238. Jag lyfter mina händer.
Mm.
Det finns ju en A och B-version. Och det är nog den enda psalmen jag kan tänka på just nu i alla fall. Där båda två, enligt mig personligen, är likvärdiga. Det är fantastiskt. Båda två är, melodierna är hur fantastiska som helst.
Du, om du ska få välja under fastetiden som vi är inne i nu, vilken fastesalm spelar du helst?
Det var en bra fråga. Jag håller på att gräva ner mig i de här psalmerna som var till förra söndagen nu, det här prövningens stund. Det finns ju typ 15-20 psalmer och alla de 15 har ju ganska fina melodier men också väldigt hård text. Mm. Alltså väldigt jobbiga liksom kamp och strid för liksom och så här. Jag skulle nog säga att den här, den som är en vers, du går Guds lam, du rena, om det är 143 eller någonting.
Ja, det är du som är experten här. Alltså.
Ja, det är ofta den man brukar sjunga, har jag för mig, där i stilla veckan, a cappella. Mm-hmm. Och just den, så här, när man går in i den stillheten som sen blir leder in till långfredagen, det tycker jag är, den är så härligt.
Jag har ju fastnat för 542. Herre, dig i nåd förbarma. Också en liten liksom, kärv rakt på sak, men underbar i fastetiden. Du, det ska ju göras ny psalmbok här vad det lider. Och jag vet att du är en del av kommittén som ska titta på bidragen. Och visst är det så att du också har skickat in ett antal bidrag?
Ja, ungefär 35 stycken.
Det är så pass alltså.
Ja, men man fick lite produktions... man blir inspirerad under de där två år sedan där och man frågade lite överallt till textförfattare som man kände eller folk som inte var textförfattare. Jag lyckades få min biskop att börja skriva psalmtexter. Det var min största bragd det året.
Så du har gjort något arrangemang tillsammans med biskop Fredrik då eller?
Ja, det blev till slut blir det nog en 7-8 psalmer faktiskt. Jag vet, de sista två skickade han, om det var dagen innan sista inskicksdagen, och då fick jag göra, då var jag på nyårsläger och då fick jag gå undan och sätta mig vid piano och börja klinka lite.
Vad spännande. Då får vi hoppas att vi får höra dem i den kommande versionen av psalmboken. Vad är målet om du ska koka ner det för den som inte är så bekant med hela processen? Vad vill man åstadkomma?
Just det. Vår del i arbetet är ju att finna utav de här nästan 10 000 bidragen som skulle behövas provsjungas i en församling som del av ett någon sorts remissutgåva som ska komma då. Jag tror att preliminära planen fortfarande ligger på senare i år. Mm. Och det här revisionsarbetet som det också talas väldigt mycket om, det här har inte börjat än, utan det är ju den här remissutgåvan, det kommer ju vara främst det som bestämmer hur det kommer bli. Mm. Sjungs det inte alls, då vet man ju att då håller 86an lika bra som den gjorde då. Men det får vi nog allt se. Det får nog tiden utvisa.
Vad är din egen, om du ska liksom spana lite mot framtiden, hur mycket av 86an kommer till att bestå framöver? Hur mycket kommer bli nytt? Är det 50-50 eller är det...
Nej, jag tror mycket. Vi har alltså psalmkult samt skatten alltså byggs ut hela tiden, och jag tror inte att det finns någon vilja att börja gå ifrån och skapa nytt ännu mer så där. Och jag vet att folk talar om att ja, men teologin håller väl fortfarande. Ja, såklart den gör det, och även språket i många psalmer, men sen är det ju annat som dras ifrån. Jag tänkte särskilt på för någon månad sedan bara när jag skulle ha en andakt om bönen och på ett ungdomsläger, och jag tänkte att men finns det någon psalm, någon bönesalm som inte använder ordet bedja, bara för att testa det, men det gör det, ja, jag tror inte jag hittar någon, men det, så det kommer de här behoven, och jag tror att det är det främst som de kommer få in nya på.
Ja, vi har alltså Noah Edvardsson med som gäst i dagens podd, och vi har precis talat om någonting som ligger varmt om hans hjärta. Musik, sång, orgel, psalmer. Och vi ska nu komma in på någonting som föranledde att jag bjöd in dig till det här avsnittet. Du är också vice ordförande i Svenska kyrkans unga.
Jajamän, det stämmer.
Och det är du sedan, vad är det nu, 2 år tillbaka?
Nej, 2023.
2023,
faktiskt.
Just det.
Nästan ett år.
Nästan ett år. Du, berätta för den som är obekant med vad ni sysslar med. Det framgår nästan, men berätta lite om Svenska kyrkans unga.
Svenska kyrkans unga är Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation. Vi vill ge unga ett sammanhang att kunna träffa andra unga kristna från hela Sverige. Och lära sig att påverka sin församling och lära sig att ta ansvar för att sen växa i sin tro.
Mm. Och då har ni, förutom ett riksförbund, så har ni också lokala, eller är det regionala avdelningar? Visst är det lokala? Vad är
vi har både, har både regionala, det vi kallar för distrikt, som innefattar de stiften, och lokalavdelningar då, som kan vara i en församling eller i ett pastorat, eller utanför församlingen kan också vara fristående eller för hela stiftet. Det kan se helt olika ut.
Hur stor är spridningen? Av hur många församlingar finns ni representerade i?
Nu ska vi se här. Vi har 10 000 medlemmar förra året. Mm. Och jag tror att dessa ligger spridda över ungefär 400 lokalavdelningar.
Oj.
Ungefär.
Inte dåligt. Du... Vem kan då bli medlem i Svenska kyrkans unga?
Alla som är mellan 0 till 30 år och vill stå bakom vårat syfte och idé.
Men du, visst finns det någon sån här form av stödjande medlemskap? Jag har varit utsatt för en sån värvning vid ett tillfälle, så att ja, men du kan vara med som stödmedlem. Stämmer det?
Ja, det är klart. Vi stänger inte ute de som är över 30 också. Och särskilt alla de som har varit engagerade hos oss och vill fortsätta att stödja oss. Så kan ju såklart vara stödmedlem också.
Vad är det viktigaste? Varför ska man stödja Svenska kyrkans unga? Vad är det viktigaste ni gör?
Unga behöver det stöd de, allt stöd de kan få för att kunna våga visa sin tro. Det blir ju allt svårare i Sverige idag, kan man ju verkligen tycka, inte minst utifrån mina personliga erfarenheter som ung, att det i samhället idag blir en allt mer, vad ska man säga, man är inte lika, det är mycket mer främmande med religion i samhället.
Mm.
Och unga behöver verkligen känna att de får det stöd de behöver och det utrymme de behöver. Och då behöver alla goda krafter behöver samlas och visa sig med att här får ni en plats i församlingen, i stiftet och så här.
Och så skapar ni mötesplatser och läger och annat arrangemang av annan typ som stärker tron hos unga människor.
Precis, verkligen.
Är det populärt? Är det många som kommer?
Jo, absolut. Stiften har ju sina olika läger som de prövar. Så har vi också en rikslägersatsning som vi bedriver just nu. Som vi ska ha nu i maj på Rättvik. Och så har vi vårt riksårsmöte också som alltid drar över 200 varje år.
Det är bra. Du, på tal om detta då, så läste jag för ett tag sedan en insändare som du var med och skrev under som gäller en fråga som är väldigt mycket omdiskuterad och jag kan nog säga också kritiserad, och det är det här med storpastoraten inom Svenska kyrkan. Och så om vi börjar där med storpastoraten, lever du i Jönköping, för då är du del av ett storpastorat eller en stor församling i alla fall?
Ja, jag växte upp utanför i en församling som, och det här är inte heller så vanligt, det var en enförsamlingspastorat med en kyrka.
Just det.
Den kontrasten, och sen så också då fick jag engagera mig uppe i Jönköping och nu bor jag alltså i Malmö pastorat.
Det är det största pastoratet i Sverige. Vad är din egen erfarenhet av storpastorat? Vad är bra? Vad är dåligt?
Jag kan ju så sagt bara tala utifrån mina egna erfarenheter såklart. Jag har ju fått försöka starta egna verksamheter och vara del av andras verksamheter i och med att då jag inte kommer från ett uppenbart själv eller stor församling. Det som jag har varit bra är framför allt dels kanske som anställd att man har olika nu som system för att liksom täcka upp för varandra. Särskilt som vikarie för mig har det varit skönt att hoppa in på olika ställen och kunna fylla ut sitt schema på så sätt. Och sen även då begravningsverksamheten vet jag är en stor fördel för väldigt många. Sen nackdelarna har ju varit ganska mer och mer framträdande, vilket föranledde denna artikel då, som jag skrev som med då. Dessa unga, i egenskap av att vi är unga och våra personliga erfarenheter, att man känner att hindren i storpastoratet för att just vara del av och starta och driva verksamheter för just unga blir allt svårare och svårare.
Och det är väl baksidan med centralisering. Precis som du nämnde så kan man förstå organisatoriska vinster med centralisering. Man får bättre överblick och kanske ibland säger jag bättre tillgång till olika resurser. Men avståndet till där faktiskt församlingslivet sker och har potential att utvecklas ofrånkomligt blir större. Och det är det här ni tar upp då, att som barn och unga i kyrkan blir vi allt för ofta mottagare av kyrkans verksamhet istället för att vara delaktiga av att också forma den, utveckla det. Är det någonting som du ser utifrån din horisont också i Svenska kyrkans unga?
Jo, verkligen. Och detta då som sagt, framför allt då inom de senaste åren när det här blivit nytt med stora församlingsinstruktioner.
Just det.
Och det har jag märkt då, i flera, inte bara där jag är utan också då även från andra som jag känner, att När till exempel storpastorat ska skapa, ska fundera ut över vad ska vi ha våra grupper, då så väljer de ut enskilda kyrkor och enskilda församlingar och väljer att liksom samla grupper just dit och liksom ändamålsanpassa kyrkor. De kan vara en ungdomskyrka och en ung vuxenkyrka till exempel och så här. Och det gör att är man inte engagerad där, vilket ja, men då som sagt våra erfarenheter att det kanske inte är lika självklart som man tror när man skapar dem, att alla söker sig dit, utan man kanske man söker sig till det lokala än mer. Mm. Och man får ingen man får ingen kontroll över sina egna, sitt eget sammanhang, sin egen församling. Ta till exempel då, amen, ett enförsamlingspastorat till exempel då, eller med en kyrka, så är ju det finns en plats att ha en ungdomsgrupp på. Och där är det mer så här att då har ju deltagarna, de som kommer dit, har ju då mer att säga vad gäller till exempel, amen, när ska det vara, vad ska formerna vara för det, i och med att det är de som är de unga i den församlingen.
Mm. Ni tar upp i den här insändaren också, eller debattartikeln, ett bra perspektiv, och det är det här att när planeringen kommer färdigt uppifrån och det blir en större organisation, så försvinner möjligheten till de här, inte spontana, men snabba initiativen från gräsrotsnivå, i det här fallet unga. Utveckla hur ni tänker med det.
När man gör de här instruktionerna, då förlägger man ju procenten då, alltså arbetsprocenten, just till de här grupperna. Och det gör att kommer man med någonting nytt, då måste det ju såklart, det måste göras om och liksom göra en massa rokader, en massa. Så här, man måste ha möten och kolla med lokaler och boka personal. Man måste frigöra timmar till det här. Och vägen dit är svårare. Den är inte omöjlig, men den är svårare. Och detta gör ju då som sagt att även fast man ger unga det de vill ha i form av en grupp, så finns inte det utrymmet till att vara flexibel längre. Mm. Utan då blir det att unga blir mottagare, och man får vara, man får komma till en grupp, men man kanske inte får vara, man får inte liksom samlas som en del av gruppen.
Just det. På det sättet. Du nämnde en annan sak här också, och det är det här med kontinuitet. I storpastoraten så blir det gärna någon form av schemaläggning av all personal, så att olika präster kan dyka upp vid olika tillfällen. Man, alltså tjänstgöringsområdet breddas. Hur slår det på unga? Bristen på kontinuitet, bristen på nära relation till prästen?
Det anser jag i alla fall utifrån min egen erfarenhet, att det slår mer än vad man faktiskt kan tro. Det behövs långvariga förebilder. Jag tror att alla som har valt att engagera sig i ett, och exempel utbilda sig till ett kyrkligt profilyrke, har haft en stor förebild från när de var unga, som hjälpte dem genom kanske den svåraste tiden i livet, när man funderade över sitt yrkesval eller och så vidare. Och det här är ju då en baksida av det som jag nämnde innan, att det kan vara flexibelt att som personal få fylla sitt schema på olika sätt. Men det här är då, slår ju då helt enkelt tillbaka. Kontra när man till exempel, har då en kyrka i en församling, och det finns bara en stans, det finns bara en plats att vara på. Och jag tror att man som personal kanske känner en större möjlighet att kunna bygga församling själv. Det finns någon sorts, utifrån mitt perspektiv tycker jag det kanske finns någon sorts stress att man ska vara på så många olika ställen, och det blir liksom det är inte så, då blir det också svårt att kunna bygga något långvarigt för de unga, alltså med de unga kontra när man har en plats att vara på.
Ja, jag tror detta är sant, inte bara för unga, utan jag tror det är sant oavsett åldersgrupp. Att risken med storpastoraten, det är ju att du urholkar församlingsbegreppet. Och att vi blir en ambulerande styrka som på ett sätt tillhandahåller kanske den bästa verksamheten vi kan frammana. Med personal som har ett tydligt schema var man ska vara. Men hela församlingsbegreppet utifrån att vara en gemenskap och att också ha en viss relation till varandra. Risken är ju att man hela tiden rör sig bland främlingar när du ska liksom inte bara skjutsa runt de anställda, utan du hänvisar också medlemmarna till olika kyrkor för olika utbud, och du utrotar egentligen det som kallas för den lokala församlingen, vilket är, det är synd. Det här har ju kommit in motioner och det har ju höjts klagomål och diskuterats och debatterats, men man har styrt undan de här motionerna som ni också nämner. Om du nu, Noah, fick möjlighet här i podden att tala till, tänk dig att du blir inbjuden till kyrkomötet eller till ett biskopsmöte eller till en kyrkoherdesamling. Vad skulle du vilja säga utifrån ungdomarnas perspektiv? Vad behöver vi tänka på idag när vi bygger församlingar för att få med nästa generation? Det är en jättestor fråga som du inte har fått förbereda dig för.
Ja, vi får se hur det går. Framför allt, hur tolkar vi ordet delaktighet? Har det sin ursprungliga betydelse? Och hur tar det sig i uttryck? Får unga komma med egna idéer? Eller får unga komma med feedback på något, redan som, är, på något som är redan är förutbestämt? Få unga samma chans i ett storpastorat oavsett om det är ett storpastorat eller en liten församling, och vad gör ni för att det ska realiseras? Ja, det är ju framförallt att våga prata om där det brister. Mm. Och våga liksom våga ta upp de fallen och våga prata med de unga, ja, men om detta.
Mm. Jag tror du är spot on på det här med delaktighet och att församlingen också, i Bibeln får vi bilden av församlingen som en kropp, och en kropp har många olika lemmar, vi kallar det för medlemmar, lemmar varandra till tjänst. Och precis som vi vill att vår kropp i allra högsta möjliga mån, alla lemmar ska fungera, så fort en liten lem, ibland lemmar som vi knappt visste att vi hade, när de bråkar och inte fungerar, så känner vi det hela kroppen. Och då säger Bibeln också, när en lem lider, lider hela kroppen. Vi har alla känt det i vår egen kropp. Och jag tror att det är en av vår kyrkas stora utmaningar, men också möjligheten till framtida tillväxt. Det är ju att få igång hela kroppen och inte minst nästa generation. Av eget intresse som präst och en som är ute och besöker mycket församlingar, vad skulle du säga är största behovet i den unga generationen inom kyrkan?
Det behövs ett sorts, vad ska man säga, skyddsnät där det finns jättebra ungdomsverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet på ganska många ställen, och det behöver vi lyfta. Och det här beror ju mycket på engagerad personal som tar sitt uppdrag till kanske en helt annan nivå och skapar de här sammanhangen och mötesplatserna som leder vidare till någonting större. Och det här skulle liksom inte behöva gå i kras så fort man byter personal eller så fort man lägger om procent eller när ungdomar till exempel flyttar till en annan stad, utan känna att det här liksom, skyddsnätet ska finnas på fler ställen till exempel. Om man då till exempel tar Svenska kyrkans unga perspektivet, finns det en lokalavdelning dit man kommer så man kan föra in sina perspektiv där man kommer ifrån till ett nytt ställe till exempel. Mm. Är ens idéer välkomna överallt man kommer? Och framförallt då, finns det mötesplats för mig som genuint bara är intresserad?
Mm. Och här rör du vid ett område som jag sitter i flera diskussioner om. Vi håller med om precis din analys att det finns ett fantastiskt arbete innan, under och runt omkring konfirmationsåldern, en ungdomsverksamhet. Men sen kommer det här begreppet som är lite luddigt, unga vuxna, där skulle du liksom lägga in sådana som dig och dina jämnåriga. Det vill säga, man kanske inte känner sig jättehemma i traditionell ungdomsverksamhet längre. Om man är vuxen och man har börjat liksom det vuxenlivet, men man är fortfarande ung vuxen. Det är ett nytt begrepp vi har förhålla oss till, eller nytt och nytt. Vi har väl pratat om det i 25 år, men fortfarande så verkar vi tänka, ja men, nej men nu är ungdomsverksamheten slut, nu får man bara liksom delta i församlingen. Ser ni det behovet? Har ni analyserat det behovet utifrån Svenska kyrkans unga?
Jättemycket, mest för att det också är en del i vår medlemsstatistik där det är ett ganska stort hål, att man, det är fler och fler som, eller inte fler och fler, det har alltid varit så att de här över 20 eller över 21 vill vi ju liksom nå mer och mer, eftersom att de går vidare till andra grejer istället.
Ja, nej men det där är en utmaning. Jag tänker ju utifrån mycket den delen av kyrkan som jag kommer, så betonar vi väldigt mycket läkmannaengagemang, läkmannaledare, vilket möjliggör en kontinuitet utanför arbetsbeskrivningar och arbetsmiljöregler, håller jag på att säga. Det vill säga alltså att engagerade, brinnande volontärmedarbetare som inte bara utför sin tjänst schemalagt, utan som utöver kanske ett eget yrke kan tänka sig leva och vara med ungdomarna och göra spontana initiativ som inte finns i programmet. Är det någonting vi skulle behöva satsa mer på utifrån ditt perspektiv?
Alltså, mycket i det du säger, att man ska tolka sitt jobb som ett uppdrag, att leda församlingen i att förkunna evangeliet. Det ska ju såklart vara en skillnad mellan att, vad heter det, lägga ner alla dygnets vakna timmar på någonting, och att göra det liksom, men att göra det med sitt hjärta och att framför allt våga skapa det utrymmet, att det ska finnas tid att syssla med det här framför allt, och våga ta kontakten liksom.
Men jag tänker också på läkmannaengagemang eller volontärmöjligheter för unga, och inte minst unga vuxna. Idag så diskuterar vi ett annat behov i kyrkan, och det är prästbristen och den växande prästbrist. Jag tänker att där kan vi ju börja en plantskola där vi ger möjligheter för unga vuxna att delta, precis som du säger, inte bara liksom komma till ett färdigt program, utan vara med på ett tydligare sätt och ta ansvar långt innan man vet vad man vill med sitt liv. Där kan ju också prästkallelse och växa. Hur ser du på det?
Nej, jag håller bara med. Mötesplatser är ju något av det viktigaste, och framför allt där det inte finns i en del församlingar finns det en ganska stor lekmannatradition, framför allt men vad gäller att vara kyrkvärd och så här, där det är stor generationsspridning på det, och det ser ju inte ut så i alla församlingar, men jag tänker, i och med att skapa en sån, så behövs det möjlighet att kunna bekanta sig med församlingen framför allt, och det tror jag man gör i den åldern. Man går successivt från ungdomsgruppen in i församlingen. Ungdomsgruppen är också en del av församlingen, men jag menar, det är där det börjar liksom. Där behövs det ju, man behöver någonstans att komma, och man behöver också möjlighet att kunna forma den. Jag vill liksom få kunna svara på mina frågor och kunna få möjlighet att prova det som jag kanske tycker om. Skulle jag prova att vara kyrkvärd och trivs med predikningarna, då är det kanske det är ett begynnande prästkall.
Tiden går snabbt, vi är alldeles strax i slutet. Men du, en grej som återkommer ofta i de här diskussionerna som ni också nämner, det är det här med att få nyckel till kyrkan. Det kan ju låta otroligt litet, men väldigt symboliskt. Varför är det viktigt att unga människor kan få en nyckel till kyrkan?
Jag får höra så många olika berättelser om kanske aktiva profilyrken framför allt då, och även biskopar som berättar om när de först liksom fick den här, de blev välkomnade in i kyrkan, och det var för väldigt många stunden då de fick nyckeln och fick förtroendet att kunna vara där själv även utanför öppettiderna för till exempel församlingsgården och så här. Och det är ett otroligt viktigt förtroende att få för jättemånga.
Tack så mycket Noah Edvardsson. Det har varit kul att prata med dig om både musik och unga och kyrkan. Och vill du lyssna mer på Noah så finns han på Spotify. Du gör som jag, du söker på Noah Edvardsson så får du höra hans verk där. Och följer du med i kristen media så lär du få höra mer av Noah, det tror jag. Tack så mycket Noah.
Tack så mycket.